och välkommen till avsnitt 4 av podcasten Webbstrategi för alla. Denna gång går vi igenom webbprestanda och prestandabudget. Det här avsnittet tänkte jag ta upp det som jag tycker alla som jobbar med webbens innehåll behöver veta om webbprestanda. Det här är ju lite av mitt favoritämne sedan länge och inte minst blev det en konstform att hålla den relativt populära festivalwebbplatsen jag tidigare drev levandes på den billigast tänkbara webbhotell. Där kunde jag ha 10 000-tals besökare per dag på ett webbhotell som kostade en 100 kr i månaden. Vi kommer gå igenom enkla grejer om hur man fixar bort onödig tyngd från bilder innan man laddar upp dem, men även hur man som icke-tekniker kan göra en första felsökning. Och förstås finns det väldigt mycket att läsa om detta ämne på webbstrategiforalla.se. Bra verktyg för att analysera sin webbplatsprestanda är exempelvis LORI, Life of Request Info, och det är ett tillägg till webbläsaren Firefox. Den mäter varje sidas initiala väntetid, time to first byte brukar det oftast kallas, och det är innan man tagit emot sin första etta eller nolla. Sen mäter den också hur lång tid det tar för allting att laddas ner färdigt till webbläsaren och hur tung sidan är i kilobyte eller megabyte, alltså den totala tyngden. Det är mycket bra att få siffror på hur snabbt segt en webbplats laddar, för att prata i siffror är enklare än att prata i upplevelsen av hur trög den kändes. Pingdom har ett test som heter Full Page Test. Alla länkarna finns i show notes förstås. Den hjälper till med att visa vad som är snabbt eller långsamt av allt som laddas ner för en sidvisning. Det är individuella betyg på ett antal faktorer kring en webbplats hastighet. Sen en av mina favoriter då, som kanske känner till sen tidigare, Google PageSpeed Insights, och det kan man prestanda utvärdera om man får viss hjälp med användbarhet också faktiskt, exempelvis om länkar ligger för nära varandra eller sådant. Det är inte alla faktorer man kan rå på som redaktör när det gäller de här sakerna, men en hel del av det kan man ju faktiskt relatera till om inte annat. Och sen om det är så att man känner att det är mycket som man inte förstår, då kan man ju skicka det vidare, det där resultatet, till webbansvarig eller vem det nu kan vara som webbutvecklaren som kan lösa de här problemen. Knep för att förbättra prestandan. Ja, det enklaste knepet för de allra flesta webbplatser är att se över de befintliga bilderna man har. Det minskar den totala tyngden att ladda ner för en webbplats. Mitt i varje gång sett, om det inte är jätteenkelt att fixa alla bilder på en enda gång, är att utgå från vilka sidor som enligt ens webbstatistik är mest populära. Då vet man att en förbättring kommer göra stor nytta för många personer. Du som har WordPress som webbplats kan du få detta att ske med automagi genom pluginet EU Image Optimizer, alltså EWWW Image Optimizer. Och då kommer den att ta hand om befintliga bilder, men också att fixa till när du laddar upp ny bild, så kommer den att minska ner det. Har du Mac finns det fantastiska programmet Image Optim, där du kan ta hela din webbplats och dra in i programmets fönster. Då optimerar den alla bilder i webbplatsen och ersätter dem. Sedan får du ladda upp sajten igen, bara bilderna om det var så att bilderna låg i en logisk struktur förhoppningsvis då. Ett annat sätt att fokusera på prestanda är att använda en cache, eller buffer som det heter på svenska. Det finns förstås driva med cache-plugin till WordPress där alla menar att de är jättebra. Ett som jag själv kört med och uppskattar är Zencache, vilket går att hitta i din WordPress sites pluginsök. Det som händer med webbplats cache är att de undersidor som är komplexa bara beräknas första gången de ska visas under, och så gäller de under en viss tid. Vilket betyder att om en viss sida har många besökare på få unika sidor, så kommer webbplats cache göra sajten väldigt mycket snabbare. En annan variant av cache är den som finns i dina besökares webbläsare. Genom att utnyttja den kommer återkommande besökare inte alltid tvingas ladda hem filer som kanske är oförändrade. Ofta rekommenderas man se till att statiska filers livslängd sätts till i alla fall 31 dagar. För vad kan vara snabbare än att inte ladda ner en fil som redan finns i webbläsarens lokala cache? Det finns podcasts om prestanda. En som inte uppdateras längre, men som är värd att lyssna igenom, är Web Performance Podcast. De hann fram till för ungefär 1,5 år sedan få ihop ett arkiv som är väldigt värt att lyssna på. Bland annat tar de upp utmaningen med att ha filer externt på så kallade CDN eller innehållsnätverk. Och en hel del om bildbehandling. 13 avsnitt allt som allt, och förhoppningsvis kommer det tillbaka med nya avsnitt i framtiden. En annan podcast är TTL Podcast. Där tar man och pratar med ett antal olika frontend-utvecklare och från organisationer och de utmaningarna som man står inför prestandaoptimering. Sista avsnittet var i juli 2015, men de hann med 10 avsnitt i varje fall. Så det kan vara värt att lyssna på. En podcast som fortfarande släpper nytt material heter The Path to Performance. Och de har släppt 10-talet avsnitt och intervjuar folk i branschen om hur de uppnår en god prestanda med sin webbplats. Om du letar efter någon form av auktoritet eller en personlighet att följa inom prestanda så har vi ju den internationellt mest kända prestandapersonen är väl Ilya Grigorik och han jobbar med webbprestanda hos Google. Och där har man ju en hel del med krav på sina webbplatser. Sen så har vi ju svenska Peter Hedenskog också som han driver Web Performance Meetup i Stockholm som du kan hitta i show notes. Jag rekommenderar att gå på. Där man tar upp allt mellan himmel och jord. Jag tror också att man kan påverka innehållet på de meetups om man är med då förstås. Om prestandabudget. Om du inte har märkt mitt omåttliga intresse för optimering och mätning av webbplatser så har du ju inte läst eller träffat på mig då. Särskilt de senaste 5 åren kanske. Det finns de som skulle kalla mig för prestanda taliban. Tidigare kollegor på webbbyråer exempelvis som tyckte att jag kanske var väl enformig i prestandaintresset åtminstone 2011. Detta inslag är då en djupdykning i hur man dokumenterar sin tekniska ambition med webbplatsen. Detta är något som kallas för en prestandabudget. Denna dokumentation kan mycket väl vara en bilaga till ens stilguide, men med fokus på mätbara ting och vilken teknisk ambitionsnivå man har tänkt sig. Jag är omöjligt nöjd över att ha fått göra min arbetsgivares webbarbete och att bidra till att göra våra investeringar i webben mätbara och möjligt att följa upp dess tekniska kvalitet. Men du kanske frågar dig, vad är en prestandabudget? Ja, det är kanske inte helt uppenbart. Först och främst bör man läsa prestanda ur bred bemärkelse. Exempelvis skulle en översättning av engelskans performance budget mycket väl kunna avse även prestation och inte enbart ordet prestanda som är antalet hästkrafter, en motor eller så. Även ordet budget kan man behöva fundera lite kring. Innebörden bör ses som i ekonomi att man håller sig inom budgeten men att den exakta fördelningen kanske inte är helt avgörande. Tolka också gärna in att budgeten ska minska lite varje år, att man höjer ribban löpande det vill säga. Och att man över tid ska försöka bli bättre och bättre på att driva en effektiv webbplats. Prestandabudgetens innehåll är ett klargörande över vilka kvalitetskrav man ställer på sin webbplats. Allra helst mätbara krav. Sådana krav kan ha med tillgänglighet att göra, eller hur snabbt sidan ska ladda in, och lite andra mer tekniska ting. Du använder prestandabudgeten som ett styrdokument, både internt och externt. Internt är det en målsättning att försöka leva upp till. Externt är det däremot en kravställning gentemot leverantörer. För att man ska kunna vara tydlig och rättvis gentemot sina leverantörer behöver man vara tydlig med exakt hur man kommer följa upp kraven. Krav man formulerar i sin prestandabudget bör mätas med representativt innehåll på testsidor. Dessa testsidor kan utvecklarna stämma av kraven mot inför avstämning med kundens utsedda webbanalytiker. För att inte hamna i onödiga bekymmer bör inte testsidorna kunna påverkas nämnvärt av ens egna webbredaktörer mellan de olika testtillfällena. De ska vara jämförbara över en längre tid helt enkelt. Vad händer då om man inte lever upp till prestandabudgeten? En leverans som misslyckas med att leva upp till dessa krav ska inte sättas i produktion och bör inte accepteras av beställaren. Sen om man väljer att göra ett avtal eller ha denna överenskommelse mer icke-juridiskt, det har jag egentligen ingen åsikt om. Själv skulle jag hålla leverantören moraliskt ansvarig om det är någon man jobbat med löpande över en längre tid. Är det en mindre uppdrag eller en ny leverantör kanske en prestandabudget är bra i beställningsunderlaget så att man har något att peka på om leveranskvaliteten inte är bra nog. Om jag själv skulle ge mig kast med att bygga webbplatser igen så skulle en på förhand uppgjord måttstock som en prestandabudget skulle vara mycket uppskattat. Då vet jag vilken hygiennivå beställaren förväntar sig och jag skulle överprestera lite lagom på det som prioriterats. Om något krav tillkommer så sätts det upp i prestandabudgeten inför nästa produktionssättning. Denna typ av testprotokoll har ju funnits inom övrig systemutveckling länge för kvalitetskontroll. Det är på tiden att webbutveckling följer efter. Ett exempel på en prestandabudget. Inom Västra Götalandsregionen, där jag jobbar som webbanalytiker, har en prestandabudget beslutats under hösten 2015 som ett styrande dokument för den externa webbkommunikationen. Det finns 3 stycken rubriker i den första versionen av prestandabudgeten. Och prestandabudgeten som sådan har en licensform som gör att vem som helst får göra en kopia av den och använda den på sitt eget jobb. Om man inte känner för att ta fram sin egen så kan man hänvisa till den som VGR har tagit fram. Värderingar, prioriteringar och prestation för hela webbplatsen. 1. Följa designkonventionen Progressive Enhancement och även Mobile First. Det vill säga fokusera på tillgänglighet först och finess sen. Samt att det är det mobila scenariot som ska sätta behoven kring design och funktion. 2. Funktion före form. Och upplevelsen framför teknikaliteter. Det vill säga inkluderande design både för funktionsnedsattas möjlighet att delta men också för att nå så många sorters utrustning som möjligt. Det här är ganska subjektiva mål, men de finns med för att klargöra hur man ser på webbplatser i största allmänhet. De är ju dessutom inte heller mätbara, men de hjälper till med hur man ska resonera och prioritera. Att följa Progressive Enhancement är en markering om att man inte av tekniska skäl ska utesluta någon med äldre utrustning eller prylar som vi inte känner till ännu. Det garanterar inte att man får en likvärdig upplevelse med en jättegammal webbläsare, men det ska fungera så som webbplatser gjorde när den webbläsaren var modern. Andra punkten förklarar värderingen att webbplatser bör vara till för användaren och vad hen vill utföra, snarare än att vara en snygg testyta för ej beprövad teknik. Den andra rubriken är mätbar prestandabudget. Punkt 1. Max 399 kilobyte för en sidvisning. 2. Under 3 sekunder för en komplett laddning av sidan, mätt från en gynnsam trådad uppkoppling. 3. Under 10 sekunder för komplett laddning av sidan, mätt från en 3G-uppkoppling. Av de 399 kilobyten så måste man sätta en gräns för hur mycket webbplatsen som ramverk ska kunna få göra över med. I vårt fall har vi initialt tänkt oss att vi ska ha en webbredaktör som får bidra med ungefär 140 kilobyte, vilket kan bli ett högupplöst foto. Med andra ord har webbutvecklarna 255 kilobyte på sig att hushålla med. Angående laddningstid ska man vara mer precis i hur man mäter, men i denna första version är idén att man mäter från en kontorsdator med nätverkssladd. 3G-uppkopplingen är tänkt att kunna simuleras via Google Chromes utvecklarverktyg, och den finns ju därför att det kan vara den typen av hastighet man har om man är på en konferens eller man är ute i glesbygd eller vad det nu kan vara för någonting. Den tredje rubriken är lägsta nivå på webb, och här tar vi upp mer gränssnittsprogrammeringskrav då, exempelvis att alla mallar, vyer, komponenter, vad man nu vill kalla det för i webbplatsen ska ha ett visst antal hygienfaktorer som uppfylls. Det är 7 stycken. Den första punkten är vara testad och säker mot WCAG 2.0 i nivå AA. 2. Anses vara mobilvänlig enligt Googles mobilvänlighetstest. 3. Med exempelinnehåll uppvisar minst 85 av 100 Google PageSpeed från en mobil och 90 av 100 med en dator. 4. Max 2 CSS-filer får lov att användas. 5. Max 3 JavaScript-filer kan användas. 6. Använda CSS sprites eller motsvarande teknik för att minska antalet bildfiler att ladda ner. 7. Strukturell CSS-kod inkluderas i HTML-koden för god prestandapraxis och för att ha en snabb initial visning av innehållet. Detta kallas Critical Path CSS för dig som vill läsa vidare. Här kommer en hel del mer mätbara kvalitetskrav in i en längre lista. Först förklaras exakt vilken nivå av tillgänglighet som gäller. Och denna nivå valde vi för att den omnämndes i en remissrunda för ett EU-direktiv kring tillgänglighet. Den svenska diskrimineringslagen är ju teknikneutral och nämner inte något mätbart som vi kan förhålla oss till. Punkt 7 är där av en enda anledning, och det är att försöka adressera den förstund det stora problemet med att JavaScript och CSS blockerar en sida från att visa sig, det vill säga den upplevda prestandan. Den punkten kommer säkert behöva revideras eller kompletteras inom kort. För att veta om ens sajt är drabbad av detta så kan man köra Googles PageSpeed-verktyg, och då kommer den att klaga på above the fold och att man ska prioritera synligt innehåll eller liknande. Det kommer troligtvis att hamna en ytterligare punkt under värderingar i framtiden, och det är när Post- och telestyrelsen släpper sin vägledning för hur cookielagen ska efterlevas. Och då får man ju klargöra hur man ser på cookies, besökarnas integritet och när man tycker sig ha anledning att blanda in tredjepartstjänster. Och då kanske du frågar dig vilka tidiga lärdomar det finns att dra ifrån det här, att jobba med prestandabudget. Ja, på min arbetsplats har vi under hösten för första gången haft ett projekt som behövt förhålla sig till prestandabudgeten. Och det är vår uppgradering av vår externa webbplats. Det är ett rätt omfattande och komplext projekt. Det finns massor med intressenter högt och lågt i organisationen, eftersom det som tas fram är gemensam grundstomme för alla olika förvaltningars externa webbplatser. Och det är en väldigt stor organisation och det är många verksamhetsinriktningar som är helt olika varandra. Nu är jag förstås något partisk, men jag upplever att kollegor och konsulter har efter ett tag börjat uppskatta den konkretisering som prestandabudgeten bidragit till i vissa frågor. Våra webbkonsulter har till och med uttryckt att de är entusiastiska kring detta, och det glädjer mig enormt. En webbutvecklande ej på inblandad webbbyrå dock kommenterade varför han skulle gilla att jobba i enlighet med en prestandabudget, och då sa han så här, citat: "När någon ställer krav betyder det att de bryr sig och värnar om resultatet." Slutcitat. Detta Filip Andersson, @frontendfilip på Twitter. Första frågan som vi hamnade i med våran prestandabudget var om vi bör använda mindre vanliga teckensnitt. Frågan om det är lämpligt att ha rubriker med ett visst teckensnitt blev ju väldigt mycket mer konkret än designfrågor normalt sett brukar vara. Konsekvensen av att välja ett eget teckensnitt eller ett udda som inte är vanligt att folk har var nämligen bland annat att 1. En visserligen lite men ändå risk för användbarhetsproblem kunde identifieras i och med att ovanliga teckensnitt blinkar in eftersom de måste laddas ner innan de kan påverka textens utseende. Det här är en effekt som kallas för FOT, alltså Flash of Unstyled Text. Och här blir det då tydligt att man genom att vilja ha ett särskilt teckensnitt prioriterar form framför funktion och då är potentiellt i strid med värderingarna. 2. Totalt sett så skulle teckensnittsfilerna väga in på 80 kilobyte och det är 20% av totala trafiken som man kunde godta för en sidvisning. Kanske lite mycket. 3. I och med licensvillkoren behövde en extra CSS-fil läsas in och det är för att säljaren av teckensnittet skulle kunna kontrollera att man betalar för rätt nivå av antalet besökare man har på sin webbsajt. En extra fil blir det och i detta fall så skulle den inte ens hämtas från en svensk webbserver och då tar det extra tid vid nedladdning och då utan att tillföra något meningsfullt för besökaren. Och det kan vara så illa att det drar upp över en sekund i laddningstid. Så det var vi inte helt hundra på heller ifall det var tillräckligt bra idé. Så frågan designgruppen behövde ställa sig var ju om det var värt det. Går det att motivera att ha det här ovanliga teckensnittet för rubriker? Med andra ord så blev det ju inte enbart en fråga om design, typografi och ifall utgiften att köpa teckensnittet var okej. Diskussionen fick en högst påtaglig konsekvens gentemot prestandabudgeten. I en framtida värld om när Post- och telestyrelsen gör en strikt tolkning av cookielagen så kanske det även kommer in dimensionen att man inte ska använda CSS-filer från tredje parter. Så svaret på frågan var åtminstone tills vidare att låta bli att ha udda teckensnitt. Kanske så hittar man en annan lösning i framtiden som har mindre inverkan på prestandabudgeten och då kanske beslutet blir helt annorlunda. Sidhuvudsbakgrund kontra kontrastförhållanden. Högst grundläggande för god tillgänglighet är att man har ett kontrastförhållande mellan förgrund och bakgrund. Det märker man inte minst själv när man försöker använda sin mobiltelefon i starkt solljus utomhus. Att kombinera bakgrundsbilder i ett responsivt sidhuvud och garantera god kontrast visade sig vara en svår nöt att knäcka. Eftersom vi inte kände oss övertygade om att detta kunde bli både snyggt och tillgängligt försvann sidhuvudets bakgrundsbild med hänvisning till efterlevnad av tillgänglighetsriktlinjen VCAG. De här subtila nyansskillnaderna som många designer är beroende av fungerar inte så bra längre i en mobilverklighet och de har ju aldrig fungerat särskilt bra för dem med nedsatt syn, men först nu upptäcker även vi andra det. Hur kan man hämta in externa nyhetskällor? Ja, jag har många gånger irriterat utbrustit hur svårt kan det vara när något känns självklart och simpelt. En sådan fråga som tycks vara simpelt löst framstod lite i annan dagar på grund av prestandabudgetens mål om sidladdningstid. Det finns nämligen ett behov av att samla ihop en eller flera externa nyhetskällor, RSS alltså, och visa upp dem som en nyhetsspalt på sin egen webbplats. Det slitna uttrycket att ingen kedja är starkare än den svagaste länken är tydlig när man blandar in fler parter för att kunna visa upp sin webbsida. Exempelvis, hur hanterar man om några av de här externa nyhetskällorna inte är online? Eller svarar först efter 10 sekunder? Sånt händer. Inte minst under en samhällskris kan dessa problem börja visa upp sig. Men det räcker ju med att antingen din eller deras webbplats får en ökad belastning för att din sajt ska gå ner. Om webbplatsen ska visa sig på under 3 sekunder så är det bara att börja addera ihop svarstiderna på det antal externa källor man gör sig beroende av. Är man säker på att alla tillsammans garanterat svarat på mindre än 3 sekunder så har man ju ändå spenderat nästan hela sin budget för sidinladdning. Vi har ännu inte kommit fram till en klockren lösning som är en lagom stor utgift. Kommentar man kan få, eller som man åtminstone kan vänta sig, är att det här kommer bli dyrare. Ja, en annan lär ju få höra det av sin leverantör när man introducerar en prestandabudget. Att kvalitet kostar är nog de flesta överens om. Fördelen här är att man börjar dokumentera de kvalitetsfaktorer man är medveten om och vilken nivå man vill hålla. En anledning jag misstänker, som numera något ringrost i webbutvecklare, till att man kan få detta bemötande är nog att det ännu inte är så vanligt att man är så här tydlig med sina krav eller att man är så pass högtidlig med dem. Det är här du läser mellan raderna att några av kraven säkert är sånt som du skulle ha fått oavsett om du frågat efter eller inte, men att andra kanske är lite ovant för utvecklarna. När offentlig sektor beställer webbplatser har man oftast, av det jag läst i beställningsunderlag i alla fall, med krav om att det ska vara tillgängligt, ibland spesat exakt vilken nivå. Frågan är hur många som följer upp att de fick vad de beställde. Att ställa tydliga krav via sin prestandabudget förpliktigar att man löpande följer upp resultatet. Antingen om man, som vi på mitt jobb, har en utsedd webbanalytiker eller om man har det som en del av leverantörens rapport vid varje ny produktionssättning. Det här var allt om prestandabudget och prestanda på webben.